Vad kan en ringmärkt trädgårdssångare berätta om den vådliga flytten över Saharaöknen? Och hur långt kan egentligen en silvertärna flyga?
Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet under sitt första halvår.
Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om hur ringmärkning av svenska fåglar funkar och om en hängiven flyttfågelforskare.
Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
I över 100 år har vi ringmärkt fåglar i Sverige. Det vill säga specialutbildade ringmärkare har fångat och satt en liten ring med ett nummer på runt en fågels ben. En ring som avslöjar var och när fågeln har blivit märkt. När fågeln sedan dör eller att ringen kan avläsas på något annat sätt så återrapporteras det var fågeln har upphittats eller var och när man har avläst ringen. Något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för hur fåglar flyttar. Navet för denna verksamhet är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där Tord Fransson har jobbat i 40 år.
Hallå Tord.
Hallå, hej.
Hej, nu är vi på din för detta arbetsplats.
Absolut, välkommen.
Tack. Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Berätta Tord, vad är det för ställe för den som aldrig har varit här?
Det är ett litet projekt kan man väl säga som kopplar till Naturhistoriska riksmuseet och som har gjort det under en väldigt lång tid. Riksmuseet på svenska ringar på fåglar har adressen Riksmuseum Stockholm funnits sedan 1913. Och härifrån administreras då ringmärkningen av vilda fåglar i Sverige där Riksmuseet då är tillståndsgivande myndighet för ringmärkning.
Det är ett 25-30 kvadratmeter stort rum eller någonting sådär. Ja. Med fönster ut mot vägen. Kungliga Vetenskapsakademin ligger snett över här. Och här inne då har ni ett stort bord och sen så är det såna här gamla träskåp och bokhyllor fyllda med pärmar med blå rygg. Berätta vad som finns här inne, Tord.
Dels så är det i dagsläget så har vi ju väldigt mycket av uppgifterna digitalt så att de förr i tiden var det ju hyllor överallt runt oss. Nu är det arkiverat i ett centralt arkiv på museet för alla uppgifter vi får in från våra ringmärkare ute i landet är ju i digital form. Men vi har också ett stort skåp med ringlager. Flera skåp här med ungefär 300 000 ringar. Som,
300 000?
Ja, minst 300 000. Det kanske till och med är mer än det. Det ska nog vara mer än det. För att 300 000 ringar är vad som förbrukas under ett år i Sverige. Man använder 300 000 ringar till fåglar i Sverige ungefär på ett år.
Så varje år så märks det minst 300 000 fåglar i Sverige?
Det varierar lite, men medelvärdet under de senaste 20 åren är 300 000 fåglar ungefär.
Jaha. Kan vi kolla i det skåpet?
Vi kan väl, Ian här som sköter ringlagret kan visa runt lite grann i det.
Ja, hallå Ian, det är du som är ringmästare.
Ja, man kan säga så. Ja, precis. Mm. Så här har vi tre skåp med många olika ringar. Så vi har en som har de minsta i storleken.
Ja, kan så vi gå fram och kika på
den
dem?
Minsta, eller? Högst upp
ja,
där.
Precis. Ja.
Så den här storleken passar till gransångare till exempel och kungsfågel.
Okej, så vad står det? 1,8 mm.
Ja, så det är diameter på insidan av ringen.
Okej.
Så de har väldigt små ben så de kan inte ta en ring som är...
Precis, pyttesmå ja. Ringar alltså. Precis, nu är de förpackade här så nu vill du kanske inte öppna dem. Ja. Men det är pyttesmå
ja,
ringar
precis. Naturligtvis. Och de här är gjorda av aluminium ja. Och väger väldigt lite. 0,03 gram en sån ring väger.
Okej.
Så det är inte mycket. Och kungsfågelväga ungefär som en SL-kort. 9-8 gram. Mm. Så det är inte mycket.
Nej, det är klart. Så ja. Det här blir ju ändå en tyngd för dem om man säger.
Ja, men jag tror att de känner inte av det så mycket.
Nej,
det blir någonting runt benet, men det är som en ring på min hand. Man vet att den finns där, men det påverkar ingenting.
Precis.
Så det är inga problem.
Mm. Ja. Det var den minsta. Vad är den största ringen?
Den största har vi här till höger. Så det, här har vi...
Oh shit, på en fritt. Alltså, det är som sådana här stora slangklämmer.
Ja, så de är till sångsvan, knölsvan till exempel.
Men alltså det är rejäla ringar.
Ja, men en sångsvan väger ganska mycket jämfört med en kungsfågel. Och det här är det 20 gram kanske, kanske mindre. 16.
Ja. Okej, och sen då så kommer de tillbaka i någon form, antingen själva ringen i sig eller information om den.
Ja, precis. Så ringmärkena skickar deras ringmärkningsdata till oss via ett program, så den får komma till oss digitalt, så då kan vi dubbelkolla, checka och sen in i vår databas. Så vi samlar information i vår stora databas.
Just det. Och är det Åsa här borta som håller på med det? Eller?
Åsa håller på mest med återfynd. Så vi får många rapporter varje dag. Fåglar som har varit ringmärkt och upphittat eller avläst som kom in till oss. Så Åsa hanterar en del återfynd som kom in.
Ja, men då går jag bort och snackar med Åsa som står bakom ett annat skrivbord. Hallå Åsa.
Hej.
Vad gör du?
Jag behandlar återfynd. Vi får ju in många rapporter av ringar, alltså någon som har hittat de ringar, fåglar som är ringmärkta med våra ringar.
Ja. Alltså, det var 300 000 fåglar då som ringmärks här i Sverige. Hur många återfynd får ni?
Vi får någonstans runt 3 000 av svenska fåglar. Och sen
vad blir det då? 10%?
Eller nej, 1%. Men det varierar jättemycket mellan olika arter. Alltså stora fåglar som har lättlästa ringar har betydligt högre procent återfångst. Ah. Eller återfinns mycket mer, naturligtvis eftersom små fåglar.
Ja.
Ja, måste man nästan hålla i handen för att kunna... Eller man måste.
Just det. Ja. Okej. Så då står du här framför nu två stora dataskärmar och... Registrerar du någon just nu?
Precis emellan, men jag håller på med någon blåmes som var funnen i Danmark. Jaha. Och var märkt på Falsterbo nu i höst.
Okej.
Ja, många sådana blir det ju.
Är det oftast döda fåglar eller är det även levande fåglar som registreras?
Oh, jag kommer inte riktigt ihåg förhållandet, men många kontrolleras ju hos andra ringmärkare. Ah. Så levande alltså.
Just det.
Sen är det också vanligt med att fåglarna har flugit in i fönsterrutor eller blivit tagna av katt och då är de ofta döda. Mm. Men sen de här stora fåglarna med lättlästa ringar, många som har så bra optik, kameror och kikare och kan läsa av. Så då blir det också levande fåglar, vilket är supertrevligt.
Ja.
Så vi får in många foton på örnar och fiskljusar och när man ser ringarna.
Ja. Vilka är de vanligaste fåglarna, som arterna som ni får in information om?
Ja, det är väl vit stork, havsörn, skräntärna. Det är också väldigt många färgmärkta. Alltså har sådana här extra ringar som ska vara gjorda för att vara extra lätta att läsa på håll. Det är de vanligaste, absolut.
Men vit stork?
Ja, det är ett projekt i södra Sverige som har sådana lättlästa ringar.
Okej. Jag hade tänkt att det skulle vara lövsångare eller någon sån här jättevanlig art. Men...
Nej, för du frågar om vilka som återfinns, inte vilka som märks.
Nej, ja, de vanligaste, alltså som du får in flest information om.
Ja, nej, då hör inte lövsångare till dem. De här små, de måste man ju nästan hålla för att kunna läsa ringnumret.
Mm.
Så även om det är många sådana som märks så blir det inte... Då brukar man säga 0,5% som är...
Okej. Okej. Vad ska du ta den för rapport härnäst, vet du det?
Ja, det ser ut att ligga... Det var en höst med många blåmesar, så det ligger många blåmesar här.
Ja, där har du den. Okej, blåmes, det är förkortningar här då. Blåmes, är det berguv, kungsörn, lövsångare faktiskt, rödhake.
Ja. Och det här FRP betyder att alla de här är från Paris, Frankrike. Så det här franska kommer en bunt där.
Vad är det vanligaste landet du får rapport ifrån?
Ja, det är de som ligger nära Finland, och Norge, Danmark, Tyskland. Polen ganska mycket också, där de läser av sådana här tärnor och måsar som har färgringar.
Får du någon bild i huvudet när du läser den här rapporten? Hur det kanske ser ut där? Eller hur det...
Jo, men det gör jag. Vi tittar mycket på Google Earth så man kan liksom kontrollera att koordinaten verkar stämma. Och, ja, men då zoomar man in där på platsen. Ja, jag tänker mig in i fågelns liv, det gör jag.
Ja, jag förstår det.
Det är väldigt, väldigt rolig administration.
Ja, det är jättespännande. Okej. Ja, men tack så mycket, Åsa. Så får du fortsätta med ditt jobb.
Åsa Steinholtz och Ian Henshaw. I över 100 år så har vi ringmärkt fåglar i Sverige, något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för flyttfåglar. Och navet för den här verksamheten är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den som har jobbat längst här är Tord Fransson. Han har jobbat här i 40 år och har precis gått i pension. Men hans fågelintresse började långt innan han började som student och doktorand på Naturhistoriska riksmuseet.
Det började tidigare. Det började när jag var väl 10-11 år ungefär när jag började bli intresserad av att titta på fåglar. Det var väldigt många i min klass som höll på med det här intresset och jag halkade väl med i den här gruppen av killar som var ute i markerna i början på 70-talet.
Mm. Berätta om den tiden, vad gjorde ni?
Vi var ute, jag är uppvuxen i Nynäshamn och vi var ute på kusten och vi lånade militärbaracker och räknade ejdersträck i slutet på mars när det var påsklov var det. Och vi åkte runt till olika ställen och tältade vanligtvis. Så att det var ju, man var väldigt mycket ute i markerna helt enkelt och tittade.
Var det mer ett äventyr eller var det liksom fågelintresset som var det viktigaste eller var det själva äventyret?
Jag tror att det var fågelintresset. Äventyret kom nog med på köpet skulle jag tro. Man var väl lite intresserad av att se nya fåglar som man inte hade sett tidigare. Det var ju spännande naturligtvis. Och inte så långt ifrån där jag bodde så var det några personer som höll på med ringmärkning. Och det där fastnade jag ju för ganska direkt.
404. Det är kön på dem, men det går på den här.
Berätta varför. Vad var det jag som sög in dig så i det?
Det är ju lite spännande att vara ringmärkare. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Och det är den ena biten i det. Och den andra biten är väl det här att man får klura lite på hur man ska åldersbestämma fåglarna. Man har dem ju verkligen på närhåll. Och dräkten talar ju lite grann om vad den är i för fas. Är det en ung fågel? Är det en gammal fågel? En hona eller en hane? Hur mycket väger den? Så att hantera en fågel är ju som att läsa, alltså dokumentera någonting och fjäderdetaljerna på närhåll är ju fascinerande på många arter, att se dem på så nära håll.
Vad är det som är så fascinerande?
Jag vet inte, det är liksom fjäderstrukturen och karaktärerna som man ser på nära håll, ögonfärg, man ser ju verkligen, ögonfärg är ju för en del arter någonting som förändras med ålder, så att du kan använda ögonfärgen för att åldersbestämma en del arter. Mm. Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
Tord Fransson som precis har gått i pension från sin tjänst som chef för den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. En central eller en expedition och några kontor på Riksmuseet där man administrerar svensk ringmärkning av fåglar. Man både förser enskilda ringmärkare och fågelstationer med ringar och man registrerar återfynd. Cirka 1% av alla de fåglar som ringmärks i Sverige återrapporteras främst från våra grannländer i Europa. Men det kommer även rapporter från avlägsna platser, berättar Tord.
Det ringde en person till mig och frågade om, vet du var Sveriges antipol ligger? Nej, sa jag. Det är Nya Zeeland. Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet under sitt första halvår. Den föddes och ringmärktes som unge i Hälsingland i juni och blev återfunnen 1 december på en strand på Nya Zeeland.
Ja, flyttfåglar har varit ett mysterium för oss människor under lång tid. Linné har ju till exempel haft en teori om att svalor övervintrade på sjöbotten. Men vad skulle man tro? Från den ena höstdagen till den andra var plötsligt fåglarna borta. Och lika plötsligt så kom de tillbaka på våren. Nu vet vi att de flyttar ibland till väldigt avlägsna platser och mycket av den kunskapen bygger på ringmärkning av fåglar. Men det finns fortfarande mysterium att lösa vad det gäller fåglarnas flytt. Hur kan till exempel småfåglar som inte väger mycket mer än en penna flyga över sådana krävande platser som Saharaöknen utan att äta på flera dygn? Det är något som Tord har försökt ta reda på.
Ett svar är att de måste äta upp sig innan. De måste ha den reserv de behöver för att göra passagen. Så att jag har ju under en lång följd av år arbetat med att studera det här i Grekland.
Hur har du gjort då?
Framförallt så var fokus att vi tittade på en art som heter trädgårdssångare som är en långdistansflyttande småfågel. Och vi använde ringmärkning helt enkelt för att fånga fåglar. Vi mätte och vägde dem och vi upptäckte väl att de anlände till Kreta som var platsen vid. Det är ju sista anhalten i princip för själva ökenpassagen. Trädgårdssångarna kommer dit och väger ungefär 18-19 gram och stannar i 14 dagar, vilket är ovanligt lång tid. Och flyger iväg och väger 30-31 gram. Vilket då är en reserv för själva ökenpassagen.
Mm. Så de dubblerar sin vikt?
I stort sett kan man säga att de dubblerar sin vikt.
Men passerar Sahara då den här stora öknen, hur lång tid tar det för dem?
Allting tyder på, det pågår ju forskning kring det, men i en del fall så är det helt klart att fåglarna flyger på nätterna men landar på dagtid och sitter i princip utan att äta. För det finns inte någonting att äta i de allra flesta fall. Söker skugga helt enkelt och väntar på nästa kväll och fortsätter då flygningen. Och då i så fall, om de gör det så tar det för en trädgårdssångare 5-6 nätter för att flyga över.
Vad är det som har fångat dig så just med flyttfåglar? Varför är det så otroligt spännande tycker du just med flyttfåglarna?
Jag tror att det är flera saker egentligen, men framförallt så är det ju den här stora variationen vi har. Vi ser fåglar som är stationära året runt, vi ser fåglar som flyttar en kort distans, vi ser fåglar som flyttar väldigt lång distans och är på flyttning kanske till och med 6 månader av året, inkluderat både vår och höst. Och variationen, att de flyttar åt olika håll och att allt det här är ju på något sätt en finslipning av någonting som har skett under lång tid. Och att de har anpassningar för att klara det. Många av de här småfåglarna flyttar ju utan hjälp av sina föräldrar eller några erfarna fåglar. De gör hela flyttningen på ett inprogrammerat program som har finslipats över mycket lång tid.
Så det är liksom själva mysteriet hur detta går till på något sätt?
Lite grann är det väl det. Att det är, när man håller en fågel så vet man att den här fågeln är så förberedd på vad den ska göra.
Ja, hur kan flyttfåglar från dag 1 veta exakt var de ska flytta och när? Det är något som har trollbundet Tord Fransson på ringmärkningscentralen ett helt yrkesliv. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Och trädgårdssångaren som vi hör i bakgrunden är inspelad av Lars Edenius.